I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Sebbes djurfakta. Och visste ni att det finns en viss spindel som utmärker sig från alla andra spindlar? För att de är läskiga, de är läbbiga, det, så enkelt är det. Och det finns faktiskt en spindel som är extra läbbig och läskig. De flesta har 8 armar, 8 ögon, eller hur? Men det finns ett undantag. Det är lite svårt att veta vad den heter på svenska, men ogre-faced spider heter den i alla fall på engelska. Den har inte 8 ögon. Och det är för att det den saknar i kvantitet gottgör den med kvalitet. Denna spindeln har faktiskt bara 4 ögon, 2 extremt stora. Och de är i färre antalet ögon för att de är betydligt bättre med synen. Det är faktiskt den spindeln som har bäst syn av alla spindlar. Men det tar inte slut där. Den spindeln har faktiskt bättre mörkerseende än ugglor. Vilket är ett av de djuren som har bäst mörkerseende av alla djur i djurriket. Men som om det inte var skräckinjagande nog, så är det så att det finns oftast 2 olika sorters spindlar. De som jagar sitt byte, som till exempel vargspindeln som springer efter, attackerar och så vidare. Och de som väntar med att bygga ett nät, en flyga, insekt ska fastna och sen så går de på. Ogreface spider är någonstans mitt emellan för att den spinner ett nät, viker ihop den och sen kastar nätet på sitt byte. Som en av de gamla romerska gladiatorerna som hade sådana nät, kastar på fienden och sen huggar dem medan de försöker ta sig ut. Och det är exakt det som Ogreface spider gör. Så den kan jaga i mörkret, sen så tar den fram sitt ihopvikta nät, kastar det över bytet och sen så när de försöker ta bort nätet så hoppar den på, spinner på ännu mer och sen så käkar de upp sitt stackars byte. Så om spindlar inte var läskiga nog så blev de precis lite läskigare.
Välkomna till MMA-podden.
Jag har precis fått avnjuta lite härlig djurfakta där armhåret, eller rygghåret kanske bara reser sig lite av den här. Jag är en aning mer upplyst av Sebastian Mende Martinez just nu. Så där har ni fått det. Du, hur är läget? Du har befunnit dig i Göteborg. Det har varit The Zone. Du har kommenterat. Nu är du tillbaka. Hur var galan?
Det var precis som den tonen som Zona har satt tidigare nu med den här comebacken. Otroligt fartfyllt, väldigt, väldigt underhållande, väldigt mycket avslut och en hel del att snacka om egentligen. Så vi kanske bara ska dyka in i det och ta lite match för match, för att det känns som att det var en hel del storylines som kom ifrån det. Så i huvudmatchen, denna galan var väldigt olycksdrabbad. Det var många avhopp, skador och så vidare. Det var faktiskt till och med prat om att ställa in och skjuta fram galan just på grund av att det var så mycket problem i matchningarna. Men som tur är fick de till det. Så i huvudmatchen var det thai-boxingsmatch mellan 2 obesegrade talanger, Mirza Akhlaghi från Göteborg och Freddy Castro Gonzalez, a.k.a. Freddy Krueger från Stockholm. Båda två har visat väldigt mycket potential. Akhlaghi hade 2 raka vinster i zon. Men detta blev en brutal förlust för hemmafightern. 32 sekunder in i rond 1 så landade Gonzalez en perfekt hög spark. Han liksom körde, jag tror det var en 1-2 och sen en snabb huvudspark efter det som träffade typ precis under hakan. Och Akhlaghi åkte ner direkt och matchen var över. Väldigt, väldigt snyggt gjort av Freddy Krueger, som, om ni inte känner till han, kolla upp han. Han har en riktigt färgglad personlighet. Han är väldigt medievänlig. Han skapar citat. Han är en rolig intervju. Han är perfekt för poddar och sånt. Och jag tror definitivt han har potential. Han är SM-mästare i thaiboxning 2019. Kickboxningsmästare 2020. Och han har siktet inställt på MMA i framtiden också. Så det är någon att hålla ögonen på, definitivt. Men den strikingen han har, så definitivt intressant. I flygvikt, så, i co-main event, så hade vi då Göteborgs derby mellan Renato Vidovic och Binson Lee. Två riktigt skickliga MMA-fighters på varsitt håll som har haft väldigt olika vägar i livet. Liksom Vidovic gick mycket mer amatörhållet och landslagsvägen. Binson Lee kastade sig rätt in i proffslivet med Cage Warriors och sånt i typ sin tredje eller fjärde match. Hyfsat jämn första rond. Och jag måste bara säga att när de introducerades, alltså så fort båda två var i buren, de liksom stirrade in i varandras ögon och slutade inte förrän matchen var över i stort sett. Det var otroligt spänt. Men det var en jämn första rond. Båda två hade sina stunder, men det kändes som Vidovic var ett litet steg före i många omställningar och sånt. Och i den andra ronden, så efter att han träffat med en bra frontspark mot ansiktet, så slängde han iväg en jättebra spark mot kroppen där typ tårna grävdes rakt in i solarplexus. Binson Lee åkte ner och efter några slag på marken så var det över. Och alltså jag vill slänga över en fråga till dig innan vi går vidare, Paul. Mm. Är Renato Vidovic den bästa flygviktaren i Sverige just nu? För att nu har han faktiskt 4-1, 4 raka vinster. Alla utom en av de vinsterna på avslut. Det är svårt att säga han gör fel på sistone.
Ja, alltså hur man än vrider på det så gör han ju verkligen, vad ska man säga, han för liv. Han rör om i grytan. Han gör sig själv sedd, han ser till att han blir hörd, och nu är det ju dags för flygviktarna att verkligen uppmärksamma honom om de inte redan har gjort det. Så för mig är det ju alltid ruskigt kul när de här tillskotten kommer in. Nu har inte jag sett galan, tyvärr. Men jag vill få någon sån här schysst svensk utmaning, och det var det nu. Det var ett Göteborgs derby liksom, Binson Lee, men jag slänger in ett ganska stort men, och det är inget personligt Binson, men det frekvensen på Binsons fighting under de här åren har inte varit den högsta. Och jag vill jättegärna se nu Renato Vidovic verkligen få ett test, för jag tycker att han fick det sist. Där vart han testad och han löste det, men jag vill se det igen. Jag vill se den här tuffare, jag vill se tuffa utmaningar på Vidovic, och jag tror att det kan verkligen kokas ihop riktigt intressanta matchningar med honom, för vi blir bortskämda med FCR som verkligen sätter sig topprospects, de unga topprospectsen mot varandra, och jag vill se Renato Vidovic i den mixen. Kanske att han är på en FCR, eller om han väljer att köra hemma och få den typen av matchning, att han får någon som verkligen är så här up and comer, ung och hungrig. Och då får de göra upp där inne. Det är någonting som jag vill se.
Oh, yeah, jag gillar verkligen den tanken. Och utan att avslöja för mycket, så misstänker jag att någonting sånt är på väg för Vidovic. Jag tror vi kommer se han en ganska stor match ganska snart. Så fans där ute får hålla ögonen öppna. Flygvikt i Sverige kommer snart bli en av de absolut mest spännande divisionerna. Det kan jag intyga.
Ja, det låter ju riktigt, riktigt, riktigt spännande. Vad hände mer på galan?
Så innan dess hade vi då thaiboxning mellan hemmafavoriten Sam Gorogi och britten Simon Forrest. Forrest kom in på kort notis och Gorogi vann, jag tror, varenda rond hyfsat bra. Fick komma tillbaka med en liten tuff slagkombination i tredje ronden, men ja, det var inte så jättemycket uppmärksammat. Sen kanske en av de tuffaste, ja, alltså det, göteborgarna hade det lite svårt på hemmaplan, får man ändå säga. Det var också John Oldenqvists proffsdebut. Han har ju varit en landslagstalang av rang väldigt, väldigt länge. Jag var väldigt imponerad av hans insats i World Cup, där han togs kammar hem ett brons. Han mötte fransmannen Mohamed Rouzik, och jag vet hur bra John Oldenqvist är egentligen. Jag tyckte Alltså nu är detta liksom sådär typisk soffanalys. Jag vet inte om han kanske underskattade sin motståndare lite grann. Men liksom han började med att hoppa in i typ ett såhär springande flygande knä som han blev typ fälld med. Och han tog sig upp, men det hade kunnat sluta riktigt illa där i början. Men sen så typ körde han en spark och typ båda händerna var nere och fransmannen sänkte med en klockren höger. Och så var det över 53 sekunder in. Riktigt, riktigt tufft och tungt för Holmqvist, som är så mycket bättre än detta egentligen. Jag tror säkert att han har lärt sig några väldigt viktiga lärdomar från detta. Men ja, tufft för han. Väldigt tufft för han. Ingen vill ju göra sin proffsdebut på det sättet. Men med tanke på den talangen jag vet att han besitter, så kommer han definitivt komma tillbaks starkt från detta. Mm. Sen så hade vi ett ganska uppmärksammat möte i thaiboxning mellan Madeleine Sengtong och Phyllis Demirbeck. Båda två ganska stora på Instagram. De har stora följarskaror båda två. Det var faktiskt en rematch från amatördagarna som Sengtong hade vunnit på poäng. Men den här gången så var det Demirbeck, hennes press och hennes kondition som var avgörande. Hon tog nästan inte ett enda steg bakåt. Alltså Sengtong hade sina tillfällen definitivt. Jag tyckte båda två gjorde väldigt bra egentligen. Men Phyllis var den som verkligen pressade framåt. Och typ om det är jämnt i slagväxlingarna, men är en som verkligen driver på, så kommer den oftast vinna. Och så var det här. Och jag tyckte att Demirbeck verkligen började dra ifrån ordentligt i den tredje ronden när hennes kondition var starkare. Sen innan det så hade vi en till spännande MMA-debut. Oscar Jaskari från Redline, också representerat svenska landslaget väldigt framgångsrikt. Jag har varit väldigt hög på Jaskari väldigt länge utifrån det jag har sett han göra i World Cup mot riktigt, riktigt bra motstånd från typ Tajikistan och Ryssland och Bahrain och sånt. Han skulle möta Abbe Hussein som slog igenom på FCR för andra gången, men den matchen ställdes in igen. Så de tog på kort notis en kille från Tajikistan, Sukhanvar Dustov. Och den här killen var ingen duvunge. Det kunde man se bara baserat på någon som han har mött i MMA innan. För han hade 1-1 som proffsrekord. Killen som han mötte i sin debut och förlorade mot var 3-0 när de möttes och är 9-3 idag. Och han har mött bra killar idag också. Så jag visste att Dustov liksom typ, det är ingen duvunge. Och Jaskari fick kämpa, alltså helt ärligt. Det var ingen enkel match. Han fick pressas, han hamnade i lite underläge men lyckades vända på det. Och jag är så glad att han fick det. För typ, hade han sänkt Dustov tidigt och enkelt så hade det varit sådär typ, ja, men han har fått en sådär, någon luffarfighter från utomlands för att se bra ut i sin debut. Och liksom, jag vet hur bra Jaskari är. Jag skulle inte vilja att den stämpeln fanns på denna matchen. Så jag älskar att man fick se hur bra Dustov var. Men att Jaskari ändå var bättre. Och det var just i omställningarna på marken där han lyckades passera till mount, jag tror 3 gånger på loppet av 2 ronder. Och sen så tredje gången som han passerade så lät han verkligen slagen regna ner och tvingade domaren att bryta. Riktigt, riktigt snyggt. Alltså en typ klassisk Oscar Jaskari-prestation. De som har sett den innan förstår vad jag menar. Alltså han visade hela sitt game. Han är en av de mest allsidiga bantamvikterna vi har i Sverige, enligt mig. Och jag är så hypad för att se han igen. Jag tror tyvärr inte vi kommer se han i FCR i augusti. Det kan ändras. Men om ingenting annat så är det en hel del MMA i höst. Och där vi säkert kommer se honom. Och sen så var det första matchen då, Alexandra Andersröd mot Johanna Stefansson. Jag kommer alltid sådär ha ett extra hjärtslag för alla ut. Alltså hon satte tonen tidigt och stegrade och hade verkligen Stefansson på halis flera gånger. Jag tror att i andra ronden så kändes det som att Stefansson räddades av klockan. Och det kan hända. Jag menar, man kan få en dålig start och sen inte riktigt lyckas ta sig tillbaka från det. Men hur som helst, alltså den matchen tillhörde Alexandra Andersröd från start till slut. Hon såg så bra ut. Hon hade en fantastisk press, hennes armbågar var riktigt skoningslösa. Och sen hennes spark, hennes högra spark mot kroppen. Alltså Stefanssons vänstra sida var helt röd. Och det kändes som att det märktes att det skadade. Jag blev väldigt imponerad av Alexandra Andersröd. Hon såg väldigt, väldigt, väldigt bra ut. Och jag vill gärna se henne igen. Och Och ja, allt det där gick undan på typ 2 timmar kändes det som, om ens det. Det var så fartfyllt som det har varit hittills på Zone. Deras nästa show är i november. Och ja, det var ett riktigt nöje. Det var ett riktigt nöje. Speciellt Jaskari och sen co-main event och main event var de som stack ut mest för mig.
Nej, det är, alltså det är verkligen härligt att höra och se hur svenska MMA verkligen blomstrar. Alltså, det är så mycket galer i Sverige. Mm. Det är så mycket fighters. Och det är så mycket fighters just nu som kommer upp från alla hörn att det till och med är svårt att hänga med. Och då kommer jag från en tid då det var extremt enkelt att hålla koll på alla typ så här 20 fighters som fightades i UFC och de andra 20 som fanns i Pride. Men det, den tiden är ett minneblott. Nu är det liksom, ja men nu är det nästan några 100 namn och det känns som att varje år poppar upp några nya och varje år är det några som har varit med i gamet som liksom verkligen börjar så här växa in i sin roll och tar klivet in i proffs och nej, det är helt galet alltså. Det är så otroligt häftigt att se hur den här sporten verkligen bara växer år för år och att det produceras så mycket event så att våra svenska fighters får en möjlighet att fightas frekvent. Nu är det inte som, vi ska ju prata om Superior sen för Superior är nästa helg, men det är inte som när bara Superior fanns var den enda galan och som svensk fighter och får en match på din hemmaplan, då hade du alternativet 1 eller 2 gånger per år. Nu, alltså det är väl typ så här 10 event per år, alltså med det på det sättet som bara The Zone har köttat på i år och kommer leverera totalt blir det typ 3 eller 4 event som de kommer göra på det här året. Vi har FCR som siktar på samma sak. Vi har Superior Challenge. Vi har Wolf Fight Promotion. Alltså det är helt galet att bara i Sverige nu så har vi möjlighet att kunna gå på 10 event och Excellence MMA också. Så jag menar, det här är, det är coolt och det är riktigt kul att få vara med på den här resan helt enkelt.
Ja, jag skulle säga att vi är inne i en gyllene ålder av svensk MMA. Alltså det här utbudet har aldrig funnits innan. Det enda som saknas är lite mer fanstöd, liksom lite fler i publiken och lite sådana grejer. Alla som lyssnar på detta, gå på er, alltså supporta er lokala MMA-show. Även om ni måste åka från Stockholm till Västerås eller typ från Uppsala till Stockholm eller vad det nu är, gör det för att inte bara får ni en fantastisk upplevelse och helt ärligt, bra valuta för pengarna. Alltså jag har kollat biljettpriserna oavsett organisation, det är inte så farligt. Liksom, om ni kan klara av att festa i Stockholm en helg så kan ni definitivt klara av de här biljettpriserna. Det är verkligen ingenting i jämförelse. Eller om ni har åkt taxi i Stockholm en gång i ert liv så har ni råd med detta.
Det är sant. Det är helt sant. Det är därför jag aldrig åker taxi längre. Jag går hela vägen, även om det tar 10 timmar. Så går jag.
Du är vandraren.
Exakt.
Som den låten.
Som inte har någonstans att gå när McDonald's stängt för natten. Vi går vidare. Vi ska kolla in UFC. Vi hade en UFC-gala i helgen. Och jag vill bara slänga in här. Jag har fått lite DMs. Ni undrade varför kom inget avsnitt förra veckan. Jag kanske skulle ha sagt det från början. Vi spelade in och ljudet var helt enkelt för dåligt. Och nu har vi släppt 2 eller 3 avsnitt där ljudet egentligen har varit under all kritik. Och jag kände att det funkar liksom inte. Men tack vare er Patreons, måste jag verkligen lyfta er Patreons, tack vare er Patreons så har nu ny utrustning, en liten mini poddmixer skickats till Martinez. Och det är tack vare att ni är med och stöttar podden som gör att när utrustning behövs så kan vi liksom lösa det. Precis som min poddhörna har kunnat lösas mer eller mindre med donationerna ifrån er, så börjar jag nu också ha lite utrustning med flyget till vänner Martinez. Så att nu hoppas vi att ljudet kommer vara liksom ett minneblott. Och det här säger jag ju då utan att ha fått ljudfilen, utan det här är första gången vi testar med det här. Men det är däremot inte den där micken som du har haft innan, som jag vet att den har tagit upp det telefonljudet. Ni är fler som har skrivit om det också. Det var jätte... Vi var väldigt medvetna, men vi satt liksom inte på något alternativ. Men förra måndagen så kände vi bara att nej, men det går inte. Och istället för att tappa lyssnare så valde vi att tappa ett avsnitt. Men vi kompenserar er nu, för jag har en känsla av att vi har inte ens hunnit påbörja det här, men det är så sjukt mycket att snacka om, så det är möjligt att det blir 3 stycken olika avsnitt som ni kommer få levererat. Jag har även en intervju inspelad med Robin Rose där vi kommer prata om Superior Challenge. Sen ska vi se hur många andra fighters jag hinner att få tag på, med tanke på att Superior Challenge är nu på lördag, så ska jag se hur många jag hinner att få tag på och intervjua och även släpp. släppa det här som podd. Så förmodligen blir ni väldigt överkompenserade. Men återigen, tack till era, alla Patreons. Och om du känner att du vill vara med och stötta processen i den här podden, du gillar det vi gör och du vill höra allting med bra ljud hela tiden eller vad det än må vara, stötta podden på Patreon. Och det är enkelt. Man går in på patreon.com/MMA-podden och så väljer man bara där hur mycket man vill stötta podden med varje månad. Även om det är 10 spänn så är det högt uppskattat, för att många 10 kronor leder till en poddmixer till så att det blir bra ljud. Alternativt en bra mikrofon eller vad det nu må vara. Så jättestort tack till er. Där. Djup inandning. Nu hoppar vi på det som var förra galans, förra UFC-galan som var nu i lördags. Vi hade ju Volkov och Royce-instruk som stod för huvudnumret. Det var en kort match. Alltså vad ska man säga, det var en kort match. Den bröt efter 2 minuter och 12 sekunder. Så jag slänger egentligen bara iväg den här frågan till dig väldigt direkt. Det är inte så mycket att prata om. Det blev en anstormning, Herb Dean klev in, han bröt 2 minuter och 12 sekunder in i första ronden, det var slut. Jairzinho Rojcenstruk kändes inte jätteglad. Volkov hade nog såklart ingen problem med det. Men då frågar jag dig, tyckte du att det var ett problem med det här stoppet?
Nej, det tycker jag inte. Alltså det är väl ett sånt fall där typ det hade nästan varit bättre om de stoppade någon sekund tidigare. För att typ när Rosenstruck säckar ihop så där mot buren, då känns det typ okej, det är över. Sen så typ hinner han nästan återhämta sig lite grann och då ser det lite sämre ut. Men alltså han är ändå lite vinglig när han ställer sig upp, och jag tror verkligen inte att matchen hade slutat på ett annorlunda sätt om Volkov hade fått fortsätta. För att låt oss vara ärliga, alltså Rosenstruck hinner ju återhämta sig lite grann också för att Volkov slutar slå, för att Herb Dean är däremellan. Om Volkov fortsätter mata slag där mot buren, då tror jag inte Rosenstruck reser sig på samma sätt. Så jag tyckte det var okej. Jag kan förstå Rosenstrucks frustration och känsla av att typ hallå, jag var med. Men alltså, om folk kollar om reprisen, han sträcker ihop ganska så ordentligt. Så jag var helt okej med stoppet. Ja, inga problem faktiskt från min sida.
Ja, till er som lyssnar nu, så jag visste inte vad han skulle svara, för att vi sitter nödvändigtvis inte och pratar om matcherna innan. Vad tyckte du om det här? Det händer att någon match har vi gjort det, men här hade vi inte det. Och det komiska är att du säger exakt det som jag själv tänkte. För jag har läst lite att det har varit lite omdiskuterat det här stoppet, men jag tycker ett, tandskyddet flög i munnen på Rojcenstruck, och det kan det absolut göra utan att man är sänkt, ja. Det kan det. Men min reaktion var också precis det du tar upp. Att Rojcenstruck får en möjlighet att återhämta sig på grund av att Herb Dean kliver in. För jag tror att hade inte han fått bort de här, för vi säger i alla fall 2 slag som säkert inte nådde fram på grund av att Herb Dean då kliver in och fysiskt ställer sig emellan, så förhindrar han 2 slag. De 2 slagen gjorde att Rojcenstruck i sitt fall neråt kunde glida åt sidan och känna att men du ser, han kommer upp.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du har kom upp för att någon klev in och stoppade den andra killen och slå. Det är det enda jag tycker, och jag tror att hade det blivit 5 slag till så hade resultatet kanske då istället varit en, kanske inte sövd, men på väg att somna Rojcenstruck. Så jag personligen hade verkligen inget problem med det, och jag tittade om reprisen alltså mer än en gång för att verkligen se så här, okej, lurar jag mig själv här? Men varje gång så kommer jag bara till slut men det är för att Herb Dean kliver in. Det är bara därför han kommer upp. Det är ingenting annat. Jag har sett stopp där man verkligen kan diskutera dem, där det är tydligt att fighten är helt med. Det här var inte ett sånt. Ja, kul. Jag var verkligen nyfiken på vad du tyckte. Jag hade nästan hoppats att du skulle tycka tvärtom, men nej.
Det är det vi har för liknande åsikter ibland. Men jag tror också att lite av anledningen till varför det blev tal om det var för att den här sekvensen kommer ju precis efter att Rosenstruck egentligen avlossar en ganska bra offensiv.
Mm.
Där han såg ut att ha skakat Volkov lite grann. Så då blir det också känslan av att typ, ah nej, men det var så fram och tillbaka så han kunde ha kommit, men alltså i tungvikt, alltså nej, det sättet han faller på, det är helt okej. Okay. Och jag minns jag sa inför matchen att liksom jag lutade åt Volkovs håll. Jag trodde definitivt inte det var så här det skulle ske. Jag trodde typ på ett relativt tråkigt domslut. Så det är kul att Volkov egentligen verkligen visar vad skåpet ska, alltså detta var ju exakt den prestationen han behövde. För att ja, det känns som att det har varit mycket frågetecken kring hans karriär, hans plats i UFC:s tungviktsdivision. Men, och jag tror att både du och jag kanske var lite hårda mot han.
Ja.
För att egentligen, när man kollar på hans liksom matchfacit i UFC, hans första förlust, det var den mot Derek Lewis. Och jag hatar att använda ordet tur i MMA för att det är liksom så mycket. Men det om någonting är lite av en turträff. Alltså Volkov dominerade den matchen i nästan tre hela ronder fram tills den högern kom. Alltså i de flesta parallella universumen så har Volkov vunnit den matchen. Sen Curtis Blaydes. Ja, alltså det är svårt att se bra ut mot Curtis Blaydes.
Mm.
Vem har gjort det förutom Ngannou och sen Lewis? Det är ingen. Ingen har sett bra ut mot Curtis Blaydes. Sen Cyril Gane är förmodligen någon som jag tror kommer utmana om tungviktstiteln igen. Och sen Tom Aspinall, någon som jag också tror kommer utmana om titeln. Så egentligen, Volkov har ju verkligen bara förlorat mot eliten. Och ja, det är lite lätt att man fastnar i typ, fast nu har jag ändå förlorat två av tre och sådär. Men ja, man borde ibland kanske ta lite av en närmare titt på vilka. Och sen så typ, om man jämför det med Rosenstruck, alltså hans förluster är också egentligen mot bra killar. Det är liksom Ngannou, Gun, Blades. Igen, samma killar. Så det, alltså båda två förtjänar väl den positionen de har. Och det är lätt att kanske räkna bort tungviktare för att den divisionen blir lätt lite gles och stel och sådär. Men ja, jag tycker man får börja ge Volkov den respekten han förtjänar nu.
Ja, men du har verkligen en poäng i det, för när jag satt och tittade på det nu igen så sitter han ändå på att ta fina vinster. Men jag reagerade på en vinst här.
Mm.
Det här var 17 maj 2014. Jag antar att det måste regnat i det landet eventet var, men det var Bellator MMA, Bellator 120, Submission Rear Naked Choke, rond 2, 1 minut och 8 sekunder in. Då subbar han Blagoj Ivanov. Och det kanske låter komiskt att jag säger det, men det är verkligen bara för att Blagoj Ivanov är sjukt svåravslutad som jag ändå reagerade på det. Att han är ändå en kille som lyckas ibland fånga de här som är knepiga. Och där gjorde han det. Sen också, han är egentligen bara 33 år. Men har 45 MMA-matcher och vunnit 35 stycken av dem. Det är inte dåligt alltså. Det är ruskigt hög frekvens på honom. Och då debuterade han som proffs april 2009. Det är alltså 13 år och några månader sedan som han debuterade som proffs. Och har fightat så mycket matcher. Och ibland snackar man om folk som han gick obesegrad i 5 år och har 7 matcher på 5 år. Den här snubben har gått 45 matcher på 13 år. Så ja, bara där håller jag verkligen med om att han förtjänar sin cred. Sen, jag tror inte heller att han kommer att ta en titel. Men tänk om det här är den stunden då han gör en Charles Oliveira och bara blir så här på nytt född, inser att det nu det gäller, I will baptize people när jag går in där i buren. För att det som jag blev rätt imponerad redan när den här matchen började, det var att den också började direkt. Det var närkontakt direkt. Jag tror att det var jag tror inte ens vi kom upp i 10 sekunder förrän första slaget eller sparken man levererat. Och det gillar jag. För att just när det är de här 5 ronderna så kan det bli där, okej, vi väntar i 3 minuter innan vi rör varandra. Vi cirklar i 2 ronder och sen gemensamt väljer vi att rond 3, rond 1 liksom. Men det var direkt, så jag var väldigt överraskad. Och jag gillade att den började, de båda fightade som att vi är inte här för att gå en 5 ronders match. Och det gillar jag. Så hatten av till båda två. Men jag tror att Jairzinho, Royce stroke får nog bara acceptera den här förlusten, det här stoppet. Och jag tror också att ni som anser att Jairzinho liksom, han hade kunnat vinna eller allting, se om instansen, titta noggrant när Herb Dean kliver in och hindrar Volkov från att slå, så kommer ni se att det är x antal slag som inte når fram, och det är de som gör att det känns som att Jairzinho liksom har koll på allting. Men självklart, stoppar du övergriparen, ja, då, eller angriparen, då är det väldigt lätt att liksom se ut som att man har koll på läget. Men jag tror inte att det var situationen. Men ska vi direkt hoppa över till co-main?
Uff, ja. Alltså, hur intressant nu main eventet var, så är ändå detta, jag skulle säga den utan tvekan största prestationen. Inte bara från den UFC-galen, men kanske från de typ senaste tre UFC-galerna där det varit lite ljummet, du vet.
Ja.
Movsar Evloev, alltså. Wow, vilket problem. Ja. Den killen kan göra allt. Alltså allt. Jag menar, jag blev förvånad. Det finns en tydlig väg till seger mot Dan Ige, kan jag tycka. Alltså, jag respekterar hans skills och allting sånt där, men han är lite enformig. Han är lite sådär boxningsbaserad, och han gör det bra för det mesta. Men jag gillade att Movsar, han hade en bra strike, och det knät han fick in i första ronden. Cred till Dan Iges 50k haka, för att de flesta fightersarna överlever inte det där, kan man säga direkt.
Nej.
Och jag menar, han gör allting bra. Alltså sättet som han flowar på marken. Liksom, Dan Ige gjorde så mycket rätt. Det måste poängteras också. Han gjorde så mycket rätt, men Evloev gjorde det bättre. Liksom, även när Dan Ige försökte försvara med typ en Kimura sweep eller liksom brygga ut från position, han får det, men Evloev flowar med det istället för mot det, och sen lyckas vända och hamna på toppen då på fötterna. Han var inte stillastående mål i en halv sekund. Han rör sitt huvud hela tiden, håller sig i rören. Det gör ju inte bara, det är inte bara bra defensivt, men det är bra offensivt också, för att det gör det ju svårare att se när attackerna kommer. Han har en väldigt, väldigt tight guard också. Liksom allting, det är mycket raka slag, det är inte så mycket breda, öppna slag eller guard. Detta var exakt den prestationen som Evloev behövde. Detta var liksom hans coming out party på det sättet. De som inte kände till han innan känner till han nu, och han är ett problem för fjärdeviktsdivisionen. Jag tror vi ser han i en titelmatch. Kanske inte i år, för att liksom, alltså den divisionen är lite av en clusterfuck också med Holloway och Volkanovski. Så inte i år, men nästa år tror jag vi ser han i en titelmatch.
Ja, alltså det är så här, man kan beskriva Movsar Evloev med 1000 ord eller inga ord. Det var bara fantastiskt. Alltså det är egentligen så man kan säga. Den här prestationen var så imponerande. Precis som du säger, det var sättet han, alltså han hade koll på läget hela tiden. Konstant. Alltså vilken position där Nigen försökte fly ifrån, så var det som att Evloev bara, han ska dit och går jag dit, han ska dit och går jag dit. Jag bara gled med honom. Markkontrollen var så ruskigt imponerande. Men om vi tar en titt här på rankingen då. Nu har inte de bytt plats, men Evloev var rankad 13, IG 10. Under det har vi då Bryce Mitchell, Giga Chikadze, Josh Emmett, Arnold Allen, Korean Zombie 5 plats, Calvin Cater 4, Jay Rodriguez, Brian Ortega, Max Holloway, sen har vi då The Champ, Volkanovski. Jag blir lite nyfiken på Evloev mot Mitchell.
Bryce Mitchell. Jag tänkte också på den matchen. Jag tänkte också på den. Jag gillar den matchningen. Mm. Mitchell presenterar ju problem som ingen annan har presenterat innan för Evloev. Jag gillar också Topuria. Den matchen har varit bokad innan men ställts in. Topuria är ju, de som har lyssnat på MMA på den vet att han är en av mina typ sådär fyra fighters som jag är typ, jag kör deras hype talk. Mm. Liksom jag är konduktören och jag tar biljetterna. Jag ser till att tåget går i hamn liksom. Jag gillar den också, men sen jag gillar också Arnold Allen. Jag gillar inte honom helt ärligt. Jag tycker han är lite tråkig, men jag gillar den matchningen.
Och han bad ju om den också, Evloev själv. Han vill ju ha den.
Ja. Yeah. Och det är smart. Egentligen är det den smartaste matchen för Evloev, för jag tycker, alltså Allen, visst, han har Nej, jag vet. Har han gjort sig förtjänt av en sjätte plats i rankningen? Jag vet faktiskt inte om han har det. Han är... Ja. Han gör väl mycket rätt. Men det är liksom... Det finns inga utropstecken i någonting han gör. Varken i hans prestation... Okej, nu ser jag som Dan Hooker var det väl det. Men det är bara någonting med han som gör han lite... okarismatisk, lite ointressant.
Men jag tror att det är det som jag lyfte. Jag rantade ju i princip om att man känner med honom att dude, du har så mycket mer att ge. Han blir som den här, vad hette han, Hendrix 60% som fightades mot GSP. Det finns ju en känd video där Johnny Hendrix han snackar bara om 60%, 60%, och någon har ju klippt ihop en 15 minuters video på YouTube när Johnny Hendrix bara pratar om sina 60%. Och det är så jävla roligt klipp. Men det är verkligen den, där får jag den känslan på riktigt med Arnold Allen. Det är så här, fira Sahabi, okej, okay, det är sjukt mycket fight to not lose, det är väldigt mycket den, det är inte fight to perform. Mm. Men jag skulle nästan vilja se honom under en coach som också får honom att faktiskt uppträda. För att då skulle Arnold Allen kunna sticka ut. För det är en kille som har potential. Vi såg det mot Dan Hooker. Sen säger han själv, det här är inte Dan Hookers viktklass. Jag tror att matchen hade sett annorlunda ut om man inte hade droppat så mycket vikt. Liksom. Och det är ändå någon sån här insikt att typ, jag hade tur. Alltså det låter ju nästan lite så när han sitter i presskonferensen och säger det. Men jag tror att de grejerna som gör att man stör sig på Allen, för man känner hela tiden liksom, snälla, visa något nu. Typ som Leon Edwards, där man också känner att bara, bro, utropstecken, stämpla det här jävla passet hårt nu bara, pang, det ska smälla. Och när man inte får se det från fighters, där man märker att det finns så mycket mer potential, det blir frustrerande. Sen ser vi Darren Elkins, som kanske inte sitter med sjukt mycket potential så, men han går in och bara stämplar folk hela tiden. Boom, boom. Det är bara ren vilja och ren så här, I'm gonna kick ass. Och jag skulle vilja se det mer från Arnold Allen. Men jag tror att det är just för att han inte besitter det som gör att man sen börjar prata om honom som både du och jag har gjort i den här podden.
Väldigt bra sagt, Paul. Alltså, ja, verkligen. Du satte ord på det. Han gör inte matcherna till sina. Han stämplar inte dem. Han lämnar inte sitt varumärke på dem. Det gör han inte i intervjuer heller. Han är ganska tråkig. Och det är väl det som gör den matchen intressant. Att typ, om någon pressar honom till att behöva stämpla, så är det väl Mofsar som är så bra överallt. Förmodligen kommer ta en ganska brottningstung taktik till den matchen. Och jag menar, vid en vinst, wow, då snackar vi verkligen om Evloev som typ, nu är det dags för topp 5 matchen som kanske blir liksom en title eliminator. Så det finns ju, ja, det finns mycket. Jag gillar de tre matcherna, så alltså jag är okej med vilken av dem som helst. Jag gillar nästan Bryce Mitchell-matchen mest för att typ redneck mot ryss kan vara jävligt kul uppbyggnad. Lite Rocky 4-känsla. Arkansas mot Dagestan. Nej, det där kan bli riktigt kul. Och sen de hoten som Mitchell har på marken är ju verkligen enastående. Men kan han få matchen till marken mot någon som är så bra som Evloev? Kommer vi se Mitchell behöva använda, alltså göra sitt livs striking match? Det är så mycket intressant med den matchen som jag verkligen gillar. Den skulle nog vinna för mig av de tre matcherna.
Jag tycker det är intressant också när man tittar på hans record. För om vi gör så här, ja, men till exempel, han debuterade 2019 i UFC. Han är idag obesegrad, han har 16 vinster, varav 3 via knock, 4 sub och 9 gånger har han gått till domslut. Men återigen, 0-0-0 förluster. Men då har vi då, okej, Seung-Woo Choi. Ja, kan man väl säga lite typ kanske så här, vem är det? Who is this typ? Som han har mött, men han besegrade honom. Sen mötte han Ricky Barzolo. Okej, vem är det här liksom? Mike Grundy? Ah, Nick Lenz, ja, bra, men has been, mer så. Hakeem Dawodu, absolut. Men att han gjorde det han gjorde mot den Ige gjorde att satt man med tvivel innan Ige och tänkte så som jag resonerar nu när jag går igenom det här recordet, så har han bara bevisat att ja, man kan absolut tycka så om de jag har mött, men nu klev jag upp och nu gjorde jag så här och jag var i princip mer dominant än vad jag har varit i många av mina andra matcher. Och det är så sjukt imponerande, och det gör ju honom superintressant, för nu blir man ju ännu mer så här som säga, förälskade i hans resa upp mot toppen, att man vill bara se honom igen, man vill se honom möta ny motståndare. Jag ska inte säga att det blir en chansat effekt, men ändå lite. Det här obesegrad ser så sjukt bra ut och kontrollerade just någon som Dan Ige. Det är väldigt, väldigt imponerande.
Och han kan engelska, så han blir så mycket lättare att marknadsföra. Alltså det, Movsar, han gör så mycket rätt. Han gör så mycket rätt. Hans matcher, det är väl kanske bara det här avslutet som saknas. Och nu tycker jag inte hans matcher är tråkiga, långt ifrån. Men jag tror att om det hade funnits någon riktigt bra sån highlight, så hade det kunnat göra väldigt, väldigt mycket. Men ja, alltså, det är väl ett väldigt milt klagomål, om man ens ska kalla det ett klagomål. Annars tycker jag han gör allting rätt, verkligen. Vet du vad jag tänkte på riktigt mycket den här matchen också, för någonting helt annat? Dan Ige är så jävla lik Rob Font.
Ja.
De är som tvillingar. De har typ samma fightingstil också.
Jag håller med, för det är ofta jag får för mig att det är Dan Ige som kör med Calvin Cater, men det är Rob Font. Jag håller, men,
eller hur?
Yeah. Ja, jag vet inte varför, men jag håller med. Det är ofta jag också... Men då tycker jag kanske inte att de är sjukt lika, men det är någonting som gör att jag många gånger får för mig att Rob Font och Dan Ige är samma person. Jag tänker, ja, men det är han med Calvin Cater. Och det, men Dan Ige har ju ingenting med Calvin Cater att göra. Verkligen ingenting.
Men de är sådär lite sådär latino-aktisch färgade, smala killar som är väldigt boxningstunga och vars ansikten oftast är väldigt blodiga vid slutet av matcher. Alltså, de, liksom vid slutet av matcherna så ser de identiska ut. För att de är typ lika fucked up i ansiktet båda två.
Då ser man andra ord, är de lika Joanna Jędrzejczyk också då? Det är hon som får slänga in henne i mixen med där.
Exakt.
Ah, shit. Du, vi hoppar vidare, för jag inser att det finns ändå en hel del intressanta grejer att prata om. Men hur mycket gillade du Ord Osborns avslut?
Åh, alltså det var så snyggt. Vet, det var precis när jag började tänka, oh, alltså han sänker ändå, visst, han duckar undan bra. Men han sänker ändå garden, det kan bli farligt. Och precis när jag började tänka det så typ vinklar han ut och kom, alltså den vinkeln som hans slag kom från var klockrent. För att det kändes som att typ Adashev anade att okej, okay, det är allt eller inget nu. Jag är typ 2-1 i, eller 1-2 i UFC. Jag behöver denna vinsten. Jag kommer satsa allt, försöka sänka han. Jag tyckte egentligen Adashev såg hyfsat bra ut, okej, också. Men lite vårdslös i sina attacker. Och Osborne märkte det. Men han märkte det så snabbt. Var det typ en minut? Jag blev ruskigt imponerad av O'Day Osborne. Han har gjort väldigt bra egentligen. Alltså hans förluster, Brian Kelleher, som är lite av en wildcard. Kelleher, ibland ser han jättebra ut, ibland ser han medelmått ut. Och han såg väldigt bra ut mot Osborne. Och sen Manel Kapp, han fick liksom sin genombrottsmatch. Och så var det Osborne som fick stå på andra sidan. Men förutom det har han egentligen varit väldigt bra. Och detta är ju exakt också en sån prestation som han behöver. För att sätta sig på kartan, flygvikslandskapet. Väldigt underhållande fightingstil också. Jag gillar hans fightingstil. Mm. Och han är nog inte långt ifrån en topp 15-placering egentligen.
Nej, det är speciellt efter den här prestationen. Det känns som att han fastnade på många näthinnar nu. För folk hade tvivel på han, så var det här ett så här fint sätt att ändå väcka intresse igen. Så jag tror definitivt att Ord Osborne, han har nog en fin vecka här nu med lite nya följare och folk som börjar kolla upp honom mer än vad de kanske gjorde innan. Det var riktigt roligt. Alltså det var en gal överlag med mycket, mycket avslut, vilket var kul att se. Men vi måste ju lyfta Ukrainian Conor McGregor, som han har kallat för. Askar Mosarov, som också ska då ha fejkat sitt record för att komma till UFC. Jag vet inte hur han har lyckats med det. Jag vet inte om du har lyckats gräva någonting i hur han har lyckats fejka det.
Yes, jag vet lite grann. Så han heter egentligen inte Askar Mosarov, för det första.
Okay.
han har gått under 3 eller 4 olika namn. Och typ när han har börjat förlora, det var något tillfälle när han var typ 5-7, så bytte han namn juridiskt. Och sen så startade en ny Tapology. Så det är därför det har blivit så. Och det har funnits typ en 2 eller 3 olika Tapologies på honom samtidigt. Och det är därför han lyckades lyra så pass länge. Fram tills folk började märka att men vänta, har jag ju sett han? Han har inte alls det recordet. Så han körde fake it till you make it, men det var ju, och sen helt, om man kollar på någon som han har slagit, liksom när han hade gått 20 proffsmatcher så mötte han en kille som var 1-3. När matchen efter det mötte han en kille som var 0-1. Så det liksom, han har ju verkligen mött sopor, ja, för att ta sig till den nivån. Och jag menar, det märktes i hans prestation. Så fort han hamnade på marken så var det som att man visste att det var över.
Ja, det var väldigt roligt. Det är lite synd att vi inte kunde släppa, för då gick vi igenom exakt allt det här. Vi pratade om många som han hade mött och sådär. Men jag hade ingen aning om att han juridiskt hade bytt namn. Så det här betyder alltså att för första gången nu så har egentligen UFC då fått in en bluffmakare. Precis som du sa, fake it till you make it. Alltså ljugit sig in i UFC på ett sätt. Vilket är helt sjukt att det är på det här sättet. Men det vart ju också väldigt tydligt att när han blev nerplockad så vart han ägd. Så fejka ditt record hur mycket du vill för att komma till UFC. Men när du kommer in till UFC också så kommer det ju vara ett bryskt uppvaknande. Och det visade ju Manifield också. Det roliga var, Manifield var ju typ belack på honom efter matchen med. Han bara, du storskalle, three records, så här, skitförbannad. Så jag tror också att många fighters har nog så här tagit det personligt på ett sätt att så här, du fejkar din väg in liksom. Ingen vill ha dig om du går under ditt riktiga namn och de här 20 förlusterna du hade innan. Så du går och byter namn juridiskt för att påbörja en ny MMA-resa. Nej, det är så sjukt. Det är ju egentligen en helt fantastisk film på ett sätt. För det är ju, vem får ens den idén? Uppenbarligen då killen som någon annan gång gick under ett annat namn men nu heter Askar Mozarov. Så nej, det är ju galet. Han kommer nog få en biografi om sig själv, fast den kommer ju handla om fel saker liksom. Den kommer ju mer handla om vilken bluff han var och att han inte kunde uppnå sina drömmar på riktigt, så han var tvungen att fejka det. Men ja, återigen, ta inte den här frasen fake it till you make it liksom bokstavligen med att du måste fejka hela din identitet för att ta det in till UFC. Men ruskigt roligt. Väldigt kul. Kowalkiewicz måste vi lyfta.
Grattis Polish Princess. Alltså grattis. Ja. Jag blev glad där.
Verkligen. Alltså hon hade dragit på sig. Det var ju nästan samma Alvi record på henne. Alltså, hon hade ju inte vunnit sedan april 2018. Torskat 5 stycken matcher. 3 via domslut, 1 via knock och 1 via armbar. Det har varit en sån tuff resa. Och alltså hon bröt ju bokstavligen ihop in i buren och väl fick sin vinst där i andra ronden. Då var det en submission. Men sen har vi ju också det bittra pillret på den andra sidan. Och det är ju istället då Felice Herrig som plockade av sig handskarna. Och kändes som att hon hade gjort liksom lite samma mentala resa. Att liksom, vinner jag inte nu så då är det över. Jag tror nog att hade det varit Kowalkiewicz som förlorat, tror jag nog att hon hade nog plockat av sig handskarna där inne också. Vad tror du?
Ja, jag tror du har helt rätt där också. Båda två, de var segerlösa i många matcher, 3 respektive 5. 36 respektive 37 år gamla. Det kändes typ som en vinna eller försvinna match för båda två. Och det är ju synd att se, alltså på ett sätt det är ju synd att se Felice Herrig hänga upp det, för att hon var ju en av pionjärerna av typ dam MMA i UFC. Hon var liksom en av de första som kom in via Ultimate Fighter och sånt, och hon var ett stort namn ett tag liksom. Hon var kanske, jag skulle väl inte säga att hon var någon som jag hade jättehöga förhoppningar om egentligen, teknikmässigt och sådär, men hon drog många ögon till sporten och det är svårt att inte respektera det. Och sen för Kowalkiewicz, jag menar, det fanns en liten period när jag typ nästan mådde lite dålig. Jag tror det var när hon blev, vilken match var det där hon började gråta jättemycket efteråt? Och hon typ la upp en video där hon bad om ursäkt till sina fans. Jag bara tänkte,
antingen så var det Xiao Xiaonan eller Jessica Penne. För att jag för mig, alltså någon av de två tror jag det var.
Ja, det stämmer nog. Någon av de två. Och det kändes typ som, alltså, jag vet inte om du mentalt är där du behöver vara för att fightas på denna nivån. Och om du inte är mentalt redo i UFC riskerar du att bli allvarligt skadad. Så jag var lite orolig för henne ett tag, helt ärligt. Men hon verkade vara tillbaka nu igen. Och Sen så får man ju fråga sig, okej, nu slog hon ju Felice Herrig som också inte hade vunnit på väldigt länge. Är det en jätteimponerande seger i sig om man ska sätta det i perspektivet av en egentligen väldigt talangrik division? Nej, men det var väl det hon behövde. Jag tror helt ärligt inte att Kovacevic har jättemånga år kvar i sporten heller. Detta var kanske något som räcker för att få henne att stanna lite till. Men jag ser inte en ny titelchans på väg. Jag har svårt att se henne mäta sig med liksom de som är i eliten i stråvikt. Jag menar, kollar man på rankningen, jag är jättesvårt att se henne. Ja, jag tror Michelle Waterson ger henne problem och hon är rankad 10:e plats. Jag tror även Angela Hill ger henne problem. Också. Just det, ja då hon, ja.
Och hennes Angela senaste Hill vinst innan den här var Felice Herrig också, vi har delat det slut, vilket är ganska lustigt. Nej, men jag håller med. Alltså hon är 36, hon fyller 37 i år. Hon har just nu 13 vinster och 7 stycken förluster. Det är jättekul att hon vann här idag, men jag har svårt att se att hon ska komma tillbaka till liksom där hon var när hon mötte Joanna Jędrzejczyk första gången. För då var det ju ändå så här, oj, det här kan bli spännande liksom, både från Polen, hon är ju riktigt bra ifrån sig, men jag tror inte heller att det kommer bli att hon tar ett guld. Sen vet jag inte om det är det hon strävar efter heller, om jag ska vara ärlig. Jag tror att just nu hon är glad att hon har fått den här vinsten, men tittar man bara på åldern så alla är inte Glowy Teixeira. Men ja, jag ser kanske inte liksom guldet landa där, men hon kommer säkert kunna gå ett x antal matcher. Men då blir frågan, liksom, när hon redan har haft den här mentala hjärnspöket, om hon torskar igen, vad händer då? Det är det som blir också frågan. Liksom. Pallar hon igen den här vändan med allt? Man vet inte, hon kanske har en sjukt bra mental coach nu som guidar henne i det här. Men jag vet inte, men det var jättekul att se henne vinna. Väldigt, väldigt roligt. Är det någon mer match som du vill ta upp innan vi avrundar för att sen hoppa över till nästa avsnitt? Ja, sen Benoit Saint-Denis såklart.
Ja, hur visste du? Ja, så Vive la France. Detta var väl kanske lite mer den sortens prestation jag hade förväntat mig i hans UFC-debut, men han liksom bestämde sig för att slåss för alla baguetter i hela Frankrike och bara liksom vilda slagkombinationer. Detta var lite mer tekniskt och lite mer den prestationen jag hade förväntat mig. Jag tycker detta är en bättre representation av vad han kan baserat på alla de matcherna jag såg av honom i Brave och till och med kommenterade ett par stycken. Sen Stoltz, han nu är 0-3 i UFC, Niklas Stoltz killen han mötte. Så kanske inte den allra bästa måttstocken, men det är ändå en kille som har tagit sig till UFC, lyckats stanna kvar. Och detta kändes ju också som en vinna eller försvinna match. Nu blev det Frankrike över Tyskland. Och Benoit Saint-Denis är ganska säker plats till UFC Paris, skulle jag gissa på också, i september. Och det är alltid kul att se fighters från olika delar av världen som kanske inte alltid är lika väl representerade lyckas. Jag tycker det är alltid kul när man ser lite annorlunda flaggor i UFC.
Men han vill ha London. Han skulle ju gifta sig.
Just det!
Han vill ha London. Yeah. Det var ju det. Det var ju det han bad om. Han bara, please give me London. Du vet, han skulle gifta sig så han kan inte fighta. Eller han vill helst inte slåss i Paris, sa han, för han skulle gifta sig. Jag vet inte om det är den veckan eller veckan innan eller veckan efter. Men det var någonting med att han skulle gifta sig precis då.
Just det.
Men vi får hålla tummarna för att han får London, för det här var ju en grym prestation. Alltså.
Riktigt, riktigt fin.
Men grymt. Vi avrundar där. Så kära vänner, del 2 hittar ni redan nu i eran poddapp, så det är bara att hoppa vidare till den nu.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.